Välkommen till dagens webbsända gudstjänst. Jag heter Johan Mörlid och jag arbetar som pastor och föreståndare i Pingstkyrkan här i Mölndal. Idag kommer du att få lyssna till Ruben González som kommer att predika för oss. På sång har vi Per Hoverstam och Anna-Maria Bergqvist och du förstås sjunger med där hemma så gott du kan. Som tekniker har vi vår ungdomspastor Gabriel Reinvalls, Jakob Mattsson och Jonas Knutsson. Vill du ha hjälp i bön med något så skicka ditt bönämne till b@mölndal.pingst.se. Och du förblir anonym, vi nämner inga namn om du inte önskar det. Ja vänner, andra advent, det är idag. Mitt i en tid när vi börjar vänja oss vid avstånd så kommer andra advent med glada nyheter. Guds rike är nära. På engelska så översätts ju orden ibland med "The kingdom of God is at hand", vilket betyder Guds rike är nära till hands. Mitt i en tid när nästan allt kan upplevas långt borta så är denna dagen en påminnelse om att Gud är rejält nära. Alltid, här och nu, hemma hos dig, här hos oss. Nära med gudomligt liv, kraft, hälsa, förlåtelse, rättfärdighet, frid och glädje i och genom den helige ande. Innan vi ber så ska jag läsa ett bibelord ifrån Romarbrevet 4. Aposteln Paulus han skriver. Vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Men dessa ord räknades honom till rättfärdighet skrevs inte bara för hans skull utan även för vår skull. Rättfärdighet kommer att tillräknas oss som tror på honom som uppväckte vår Herre Jesus från de döda. Han som utlämnades för våra synders skull och uppväcktes för vår rättfärdighets skull. Låt oss be. Gud, idag andra advent när vi snart ska tända det andra ljuset så ber vi låt elden brinna djupt i våra hjärtan. Kom oss idag riktigt nära, närmare än hud nära. Låt den som ännu inte känner dig öppna sitt hjärta så att du, Gud, kan flytta in och göra slut på den ovissa livsvandringen. Och som kanske för första gången får uppleva denna befriande närhet. Vi ber i Jesu namn. Amen.
God förmiddag och jag brukar hälsa med Guds frid. Det är första gången att man har möjlighet att kunna få predika till en nästan tom församling. Fast vi vet och vi är säkra att vi följer oss via webben också idag. Och hoppas att vi alla kommer att bli välsignade utav ordet som vi kommer att dela idag. När jag fick förslag att få prata lite grann om dagens text så tänkte jag på Mika kapitel 4. Det handlar om Israel upprättelser och då är det Messias som skulle göra detta. Så vet vi också att Mika var ju en räknad som en av de mindre profet i Gamla testament. Han levde på 700-talet men han syftade på Messias herravälde. Och är det någonting som det är viktigt för Messias herravälde eller kungarike, det är ju det handlar mycket om rättfärdighet, rättvisa. Det var det som skulle känneteckna Messias herravälde. Och idag så har jag möjlighet att kunna säga några ord, några tankar angående rättfärdighet. Men jag har bytt lite grann rubriker för att fånga upp er uppmärksamhet. Så jag vill genom att läsa ett bibelord från Romarbrevet kapitel 3. Jag kommer att koncentrera mig väldigt mycket om Romarbrevet kapitel 3. Och vers 9-12. Och så läser vi i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Så här skriver Paulus. Hur är det då? Har vi någon företräde? Nej, inte alls. Vi har ju redan anklagat både judar och greker för att alla vara under syndens välde. Det står skrivet, ingen rättfärdig finns, inte en enda. Ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. Och här har vi chans att visa den motsatta sidan. Att vi som kristna, vi som troende, vi kan leva ett rättfärdigt liv genom den helige andes verk i oss. Denna text hittar vi ytterligare på två olika ställen i Bibeln. Och detta får oss att tänka på, det måste finnas någonting viktigt. Det måste finnas någonting som vi kan tillämpa till våra liv rent praktiskt. Och det första gången som texten dyker upp, det är i Saltaren kapitel 14. Jag har inte tid att gå igenom alla texter idag, men jag ska citera en del. Så du som är bibeltrogen och läsare, så får du syssla med efter gudstjänsten i så fall. Det står så här, sammanfattar David själva bakgrunden. Och han berättar för oss om det gudlösas dårskap. Hur korrupt och korrumperad kan en människa vara, även om hon försöker att rättfärdiggöra sig själv. Det är ju en sak som man stöter ständigt på detta. Att människor, oavsett om du är troende eller ej, man behöver visa sin bästa sida. Att man är god, att man är rätt, att man har någonting annat att visa. Och det är ju det som vi kan lura oss varandra på det sättet. Men inte inför Gud, när vi kommer inför honom så avslöjar han oss precis som vi är, vilka vi är, vad är det för syfte vi har och så vidare. Var inte rädd för dagens ämne, därför att vi kommer genom ordet att försöka förklara hur blir man rättfärdig inför Gud. Och det andra gången som samma text kommer fram, det är ju Psaltaren kapitel 53. Där läser vi också, och då är det David igen som upprepar och varnar oss för de här faran som hotar människor som medveten väljer att följa sin egen väg och väljer att vända ryggen till Gud. Och så här säger David då, att sammanfattningsvis, det finns inte någon förståndig. Alla är avfälliga, alla är fördervade, och här inkluderar mig också. Det är inte bara på grund av att jag står här och predikar eller undervisar att jag är rättfärdig helt och fullständigt, utan jag har ju också mina brister. Och det är ju det som är bra med Gud, att oavsett, precis som vi är, vi kan ju komma fram till honom och visa att vi vill verkligen försöka börja ett, och leva ett rättfärdigt liv. Så det tredje gången som bibelordet kommer fram, alltså samma text, är ju det inledningstext som vi har läst från Romarbrevet kapitel 9 och vers 12. I detta fall så är det apostel Paulus som sammanfattar genom att påminna oss om själva bakgrunden till dessa ord. Han tänker nog säkert för David när han skrev detta, men han försöker att tillämpa till sin dåvarande tid. Och idag så försöker jag göra samma sak, att tillämpa till vår egen situation där vi befinner oss. Hur är det med ditt liv? Hur är det med mitt liv inför Gud? Känner vi oss rättfärdiga, eller tycker vi att vi har slarvat en del med vår rättfärdighet? Men var inte rädd, var inte orolig. Därför att idag så har vi möjlighet att kunna återupprätta vår rättfärdighet med Gud. Jag har till hjälp några saker som jag vill visa dig. Hur man beter sig ibland som människor. Och jag tänkte så här att när man börjar städa så brukar man börja lite försiktigt. Och det man plockar fram det är lite skräp, eller hur? Så jag försvinner lite grann från kameran nu för att hämta något. Så. Det här är en liten korg som ni läser vad det står där. Skräp. Och vi som människor, vi tycker att alla andra är orättfärdiga. Och vi är de rättfärdiga. Men när vi tänker så, när vi tycker så, så tror jag att en av orsakerna att vi ser på andra som orättfärdiga, det är att vi speglar oss själva i detta. Därför Bibeln säger att våran rättfärdighet, det är ingenting inför Herren, och då ska den hamna i skräp, suphögen. Så. Sen har vi också eget rättfärdighet. Det är jättemånga människor som tycker att aj, men jag är ju schysst. Jag är ju rätt, jag är ju snäll, jag gör ju ingen ond till någon. Men Bibeln säger att även min egen rättfärdighet får hamna i sophögen eller i skräp. Så. Nej, men jag har ju väldigt mycket kunskap. Och därför kan jag bli genom kunskap rättfärdig. Och Bibeln säger att kunskap utan Jesus Kristus, det är likadant sophög skräp. Du kan vara den bästa religiös i hela världen som du tycker. Men Bibeln säger att även detta hamnar i skräp. Nej, men jag är så snäll. Jag är gullig. Vad snäll han är. Men vet ni vad? Godhet, det är inte synonym utav rättfärdighet. Det är så Bibeln lär oss. Så även om du kan tycka att jag är så snäll, så det hamnar också i skräp. Det finns mycket mer som du kan lägga i den här lilla korgen. Du själv vet i ditt eget liv vad det handlar om. Men idag genom den helige andes hjälp så kommer vi att upptäcka det som förhindrar oss att få leva ett rättfärdigt liv inför Gud. Vi vet också att Bibeln, när han tar upp dessa saker, det är inte för att med syfte eller med mening att han ska peka på oss, utan för att vi ska bättra oss, att vi ska ha ett liv i gemenskap med honom genom rättfärdighet. Och ämnet som jag inleder idag med, det handlar mycket om att Messias herravälde ska komma. Och det är ju det vi firar i de första och andra och tredje advent, tills vi kommer fram där Jesus själv föds som ett litet barn. Och genom sitt liv här på jorden, han började den här rättfärdighetsprocessen i varenda människans liv. Inte fysiskt för ett land, men för varenda människors liv som är tillgänglig, som öppnar sitt hjärta åt Gud. Paulus, han säger så här. Just detta, det är ju problemet för oss. Att hur når vi fram rättfärdigheten? Hur gör vi för att kunna vara rättfärdiga inför Gud? Och han säger så här bland annat i första Thessalonikerbrevet kapitel 4 och vers 7. Det står så här: Gud har inte kallat oss till orenhet utan till ett liv i helgelse. Därför den som nu avvisar detta avvisar inte en människa utan Gud som har gett oss sin helige ande. Alltså den helige ande i oss gör den process av rättfärdiggörelsen i oss. När den helige ande är i oss, han kommer att hjälpa oss. Vi behöver inte anstränga oss fysiskt för att kunna uppnå rättfärdigheten. Utan den kommer genom den helige ande i oss. Jesajas Det var en profet som levde 700 år före Kristus. Och han skriver bland annat så här i kapitel 64 och vers 6. Vi är alla orena. Alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv. Som löv förs bort och vinden kommer vi att föras bort från våra missgärningar. Han tog upp en väldigt bra exempel, Jesajas, och jag tycker att jag är med, så jag ska plocka någonting från subhöger här. Så. Han säger att våra missgärningar är precis som en smutsig trasa. Det här var fint igår, nu är det smutsig. Det är ju så vi människor försöker att dölja våra brister, våra fel. Men Gud genom sitt ord avslöjar för oss hur ligger det till med oss. Och då säger Jesajas att våra goda gärningar, det är precis som en luktande trasa och smutsig. Så vi ska låta det på slutet av gudstjänsten. Vem vill ha den? Men så är det. Bibeln hjälper oss att komma vidare med vår rättfärdighet inför Gud. Det är ingenting som människor liksom behöver prestera för att komma inför Gud. Det har alla människor misslyckat. Enligt Paulus, som vi kommer att läsa några texter till. Jag vet också att ordet rättfärdighet, det är en Guds handling. Det är en process i våra liv. Och Gud kommer att hjälpa varje människa som är tillgänglig, som öppnar sitt hjärta för att kunna få uppleva rättfärdighet inför Gud. Inte bara inför människor, utan det viktigaste är att vara rättfärdig inför Gud. Paulus, han var en ivrig och nitisk till fädernas traditioner. Han ansåg sig själv vara en riktigt god jude. En bra rabbin. Men när han kom inför Herrens rättfärdighet så säger han så här: allt jag ägde, allt jag har, så lägger jag också i skräphögen där. Vi kan läsa ett bibelord från Filippe brevet kapitel 3 och vers 7, där det står så här: men allt det som var en vinst för mig räknar jag nu som en förlust för Kristi skull. Ja, jag kan räkna allt som förlust därför att jag har vunnit det som är långt mer värt. Vad var det? Jo, han säger så här: kunskapen om Kristus Jesus min Herre. För hans skull har jag förlorat allt och räknat allt som avskräde. För att jag ska vinna Kristus. Vi kan använda några synonyma ord för avskräde, och det är ju subhög, skräp. Det är därför har vi den här lilla korgen här som vi har slängt lite saker. Paulus var medveten att han var inte tillräckligt rättfärdig inför Gud. Trots att han ansträngde sig så mycket för att behaga Gud, så kom han väldigt långt i samband med att Guds rättfärdighet mäter oss på ett helt annat sätt. Detta var orsaken till varför Paulus han började förfölja alla som inte passade in i hans sätt att tänka om Gud eller hade en annan bild av Gud. Fram till den dag då han själv upptäckte att rättfärdiggörelsen är en Guds verk i människans liv. Det läser vi ständigt, gång på gång i Nya testamentet. Hur kommer det sig att en människa kan vara rättfärdig inför Gud? Vi vet ett exempel som vi läser från Lukas evangeliet, kapitel 18. En farise och publikanen som Jesus berättade. Han säger, Jesus sammanfattar så här: jag säger er att han gick hem rättfärdig, inte den andre. Alltså den som har fått möjligheten att få uppleva rättfärdiggörelsen, det var publikanen. För han hade en annan inställning inför Gud. Och jag tycker att det är det som gäller när vi kommer inför Gud. Att öppna oss för honom och berätta precis som vi känner inombords, så vet vi att vi kommer att ha att få uppleva rättfärdighet genom den helige ande i våra liv. Paulus säger i Romarbrevet kapitel 8 och 33, när nu vi har blivit rättfärdiggjord, vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner. Ett annat översättning säger Gud är den som rättfärdiggör. Och tack och lov att det är så, att det inte är mina prestationer eller min ansträngning för att uppnå rättfärdighet, utan det är en Guds verk i människans liv. Det finns inga religioner i världen som kan erbjuda dig rättfärdighet. Det är bara Jesus. Det är bara Jesus, därför att han har vunnit seger. Han har vunnit kampen mot detta. Och han själv har varit rätt och rättfärdig. Och genom hans rättfärdighet så kommer vi också att bli rättfärdig inför honom. I Romarbrevet kapitel 5 och vers 1 sammanfattar Paulus följande ämnen på det här sättet. Då vi alltså har förklarat rättfärdiga av tro, har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom har vi också tillträde till den nåd som vi nu står. Och vi jublar i hoppet om Guds härlighet. Vad skönt att få veta att det är han som gör det i oss. Det är hans verk. Det är den helige ande i oss som hjälper oss att komma inför Gud ständigt för att uppnå den rättfärdighet som Gud erbjuder alla människor. Kära vänner, det finns en fara också i att försöka rättfärdiggöra oss själva. Och så hittar vi i kontrast som Paulus lägger fram i Nya testamentet. Det är bland annat Romarbrevet kapitel 3 och kapitel 4, 5 och 6. Som han lägger upp all sin argument, teologiskt argument. Varför, hur kommer det sig att en människa blir rättfärdig? Och här lägger Paulus i alla fall i stor kontrast bland annat följande ämnen. Lagen versus nåden. Han säger också, lägger i kontrast gärningar versus tro. Han sätter i kontrast också mänskliga ansträngningar versus Kristi offret på korset. Och inte minst eget rättfärdiggörelse versus Kristus rättfärdiggörelse genom tro. Det var det bibelställe vi läste i Romarbrevet kapitel 5 och vers 1. Nu när vi är rättfärdiggjorda, vem kan då anklaga oss? I så fall vi själva, men inte Gud. Gud kan inte anklaga någon, utan Gud rättfärdiggör oss när vi söker oss till sonens blod, till Jesus blod. Paulus sammanfattar så här i Efesierbrevet kapitel 2 och vers 8-9. Ty av nåden är ni frälsta genom tro, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig själv. Lägg märke till att nåden är avgörande, att leva i nåden för att vi ska kunna uppleva rättfärdighet i våra liv. Ty av nåden är ni frälsta genom tro. Det finns inga religioner inkluderade här, utan det är Jesu Kristus gärning på korset som gjorde möjligt detta för dig och mig. Att lita på min kapacitet, mitt eget rättfärdighet, är en oförlåtlig synd, därför att den förkastar och förnekar fullständigt Kristi verk på korset. Så här är det, kära vänner. När vi tycker att vi är tillräckligt goda, tillräckligt rättfärdiga i oss själva, så ligger vi ganska långt bort från den rättfärdighet som Gud kan verka i oss, som han erbjuder oss. Vi kan också säga så här, typ sammanfattning, att inför Gud är alla syndare. Inför Gud är alla orättvisa och inför Gud är alla förlorade. Vad vill jag säga med de här tre påståenden? Det finns mycket att säga om dessa saker, men låt mig få säga så här, att det finns ingen som kan berömma sig själv. Det finns ingen. Vi alla kommer ganska långt när vi jämför oss med Guds rättfärdighet i våra liv. Och det är ändå så rättfärdighet som är kännetecknande för Messias kungavälde. Det är ju ändå så det viktigaste saker i Guds rike. Att varenda en av oss människor, vi behöver bli rättfärdiga inför honom. Men genom tro på Jesus Kristus är vi alla förlåtna. Vi är försonade, vi är frälsta och vi är rättfärdiga. Vi tackar Gud för möjligheten att kunna få leva i den nåden som gör möjligt för oss att leva ett rättfärdigt liv inför Gud. Vi tackar Gud för möjligheten att få uppleva rättfärdighet i oss, men också inom, i församlingen. Därför att rättfärdighet, det är ingenting som vi pastorer eller ledare försöker att fixa fram eller trixa, utan det är en Guds verk genom den helige ande. Detta var ett problem som bland annat Martin Luther har stött till. Han har försökt att göra goda gärningar för att behaga Gud. Han försöker att leva sitt liv som Gud hade, som han läste i Bibeln att man skulle göra. Men han ansträngde sig i sin egen kraft. Men ändå så, han fick samma problem. Han blev aldrig rättfärdig. Tills den dag som han själv upptäckte som apostel Paulus att rättfärdighet, det är den helige andes verk i oss, eller Guds verk i människans liv. Låt mig få avsluta på följande sätt. Och Bibeln talar om klart och tydligt för oss, om du tycker att du är nog tillräcklig rättfärdig eller snäll och så vidare. I Hebreerbrevet kapitel 11 och vers 16 sammanfattas följande: utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Och det andra bibelstället är Hebreerbrevet 12 och vers 4: utan helgelse kommer ingen att se Gud. Och det sista i Romarbrevet 5 och 1: utan rättfärdighet ingen frid med Gud. Vi står precis inför jul här och vi försöker att fira jul som en fredsstund på hela jorden. Men så finns det människor som inombords känner inte den här friheten. Men under dessa dagar finns det tillräckligt med möjlighet att kunna tänka på vad är som är väsentligt under dessa festligheter. Och jag kan säga så här, det som är det viktigaste just nu är att få uppleva frid med Gud, att få vara rättfärdig inför honom. Herre, jag tackar dig för dessa ord och tankar du har lagt i mitt hjärta. Hur viktigt det är att kunna få leva ett liv tillsammans med dig. Tack för den rättfärdighet du ger oss, Herre, genom den helige andes verk i oss. Tack Jesus Kristus för möjligheten att kunna få leva i den nåd som du ger oss, som du erbjuder oss. Vi tackar dig Herre Jesus för vi själva har upplevt den rättfärdighet, men vi vill sträva efter att få leva i en ständig rättfärdighet i ditt rike Herre. Inte bara här på jorden, men även när du kommer att hämta oss i ditt rike Herre. I ditt underbara namn. Amen. Amen.
Ta emot hälsningen idag, andra advent. Guds rike är nära, mer än hudnära. Jag tror det kan få vara en hälsning till någon där hemma som kanske upplever sig tyngd och den här distansen, det här avståndet som vi har upplevt nu under en längre tid har kanske gjort någonting med dig. Men tänk då idag på de glada nyheterna att Guds rike är nära. Gud är dig nära. Även om kanske omgivningen håller avstånd. Hoppas att du har kunnat hämta tröst idag genom det som har blivit förmedlat i dagens gudstjänst. Och som sagt var, du får gärna kontakta mig som församlingens föreståndare. Kontaktuppgifter hittar du på hemsidan. Om du har frågor om den kristna tron, om du genom det du har hört predikas har blivit nyfiken på Jesus och vill veta mera. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Faderns och Sonens och i den helige Andens namn. Amen.